För drygt 20 år sedan satt jag i en kyrka en söndag morgon och jag tänkte, vad är det som är fel? Det är någonting som är fel. Och så slog det mig att det var alldeles tyst. Det fanns inga barn och ingenting som lät. Jag tänkte när jag satt här nu, det lät många barn idag. Jag tänkte, vad härligt, det tyder på att det är liv. Det finns liv i kyrkan. Jag hoppas att ni har överseende att det låter lite mycket ibland. Men jag tycker det är så fantastiskt att ett ljud som finns där. Vi kunde ha en pensionärskyrka här där det inte fanns några barn eller barnfamiljer eller unga. Och det vore ganska tråkigt. Inget fel med pensionärer. Men det är härligt när vi får vara en blandad skara, olika årgångar. I onsdags fick jag möjlighet, eller tog mig tiden att städa mitt skrivbord. Det har varit otroligt stökigt där. Jag har legat massa grejer på så här och det har varit en vecka där det var ovanligt många har kommit upp på mitt rum. Jag känner varje gång att undrar om de här har förtroende för mig efteråt för att se ut så här på mitt skrivbord. Så jag tänkte, nu måste jag göra någonting här innan nästa kommer. Och då hittade jag en artikel som jag hade skrivit ut från tidningen Dagen. Som jag gjorde ungefär för ett år sedan, tror jag. Och det står så här i rubriken i den artikeln. Ex-ateisten Anthony Flew är död. En ateist är en sån som inte ateist, alltså inte Gud eller mot Gud. Det finns ingen Gud. Ex-ateisten, alltså en som har haft den ståndpunkten men som någonstans på vägen har bytt riktning. Flo växte upp i en metodistfamilj, men som ung så tog han avstånd från kristen tro. Och jag tror att det var på äldre dagar, någonstans i 80-årsåldern faktiskt, som han bytte riktning. Åtminstone var det då de här intervjuerna med honom var. Och han kom ut med en bok ett par tre år senare också. Det sa han så här då, 2004: det verkade så ologiskt att universum har skapats av en allsmäktig och fullkomligt god Gud. Men vid samma tid så förklarade han att DNA övertygade honom om att det måste finnas en Gud. Och vid 84 års ålder så gav han ut boken Det finns en Gud, hur världens mest beryktade ateist ändrade uppfattning. Och tre år senare så dog han då. Hans förändrade inställning väckte uppmärksamhet i den akademiska världen. Jag vet att jag för några år sedan också läste om en filosof som ändrade uppfattning. Och där, hans väg till Gud var den här. Att han funderade över hur världen såg ut. Och så tänkte han så här, det finns så mycket djävulskap. Alltså det finns så mycket ont. Att det måste finnas någon rimlig förklaring till det här. Utifrån det kommer man fram till att det måste finnas någon person eller någon ond makt som förmår människor att göra både det ena och det andra. Och så tänkte han, ja men världen är ju inte enbart ond. Jag behöver inte gå till jobbet och vara jätteorolig för varenda människa jag möter. Och det är ju inte ständigt strid hem och allt det här. Utan jag konstaterar att det finns så mycket av kärlek. Det finns så mycket av skönhet. Det finns så mycket av generositet. Och så tänkte han, okej, det finns någon ond makt, men då måste det också finnas någon god makt. Och så blev han en troende, vilket också slog ner som en bomb i filosofikretsar då. Lite spännande öppningar. Påminner också om en bok som Johannes gjorde reklam för några söndagar sedan. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men ungefär så här var under rubriken, att det handlar om kristna ateister, om att tro på Gud men leva som om han inte fanns. Vad heter boken, Johannes? Vad heter den? Heter den så? Okej. Okay. Finns den här ute? Okej. Okay. Vi kan ta hem den. Gud verkar nu, det här temat för söndagen. Så har vi de här två sakerna då. Två stycken högtaktade inom filosofiska akademiska världar som vänder om och som upptäcker att det finns en Gud. Och så kan vi tänka att det finns många kristna som i princip lever som ateister därför att de lever som om Gud inte fanns i deras liv. Jag tycker om den här rubriken, Gud verkar nu. Det kunde ha stått, ja förresten, jag reagerar över den. Jag tänkte, men snälla någon, har inte sett den här förut, det verkar så fräscht. Och då pratade jag med min kollega i Sundsvall. Han sa att ja, det är ungefär var 25 år kommer den här söndagen. För den har att göra med hur påsken ligger. Och nu ligger den väldigt sent. Så det kan inte ha varit många gånger den har varit uppe. Men jag tycker det var så skönt. Gud verkar nu. Och det står inte Gud verkar ännu. Därför att i det kunde det ha legat någon slags känsla av att ja, okej, Gud håller fortfarande på att verka, men det är inte säkert att det är så ofta. Förstår ni tankegången? Gud verkar ännu. Det händer att Gud gör saker fortfarande. Men att Gud verkar nu, alltså det är något pågående. Gud verkar i det som är och det som finns nu. Det är fascinerande att se samspelet mellan Jesus och hans himmelske far. Ni hade det flera gånger i den här texten i Johannes 5 var det vi läste från, tror jag. Min fader verkar i ännu i denna stund, därför verkar också jag. Och sen kommer det, sannerligen jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Hur gick det här till i praktiken? Ja, ska jag vara riktigt ärlig, så det som står i mitt koncept, ni kan kolla det i pappret sen. Man kan ju få predika med sig hem om man vill på ett A5-blad. Så jag skriver ingen aning. Jag vet inte, hur gick det här till i praktiken? Jesus såg vad fadern gjorde och Jesus gjorde det han såg fadern göra. Men jag kan tänka det så här ungefär, att det Jesus säger att när han träffade en blind så såg han vad fadern, nu ska jag se vad jag skriver här så jag uttrycker, men det här är filosofiskt, ser ni. Så såg han vad Gud fadern gjorde, det vill säga helade eller botade blinda, och så gjorde han likadant. Eller kanske jag ska tänka så här, att Jesus hakade på processen. Han såg vad Gud var i färd med att göra och Jesus hakade på processen och var med i den här botandet av den blinde som fadern höll på med. Och Jesus på något sätt kliver in där och är med i det han ser sin far göra. Gud helade, Jesus samverkade. Kanske det var så det fungerade. Och då blir det jättespännande när vi då tänker vad Jesus sa, inte i det här sammanhanget, men jag tror jag hade med det för någon söndag sedan också, där han säger att sådana gärningar som jag gör ska ni också göra, ja, ännu större gärningar. Har ni funderat över det? Ännu större gärningar än de ni ser mig göra. En aning utmanande för oss. Jag tänkte försöka plocka det här på en ganska en låg nivå, men försöka få ner det lite basic, lite enkelt sådär. Jag påminner om undervisning jag hörde av Magnus Malm, men många av er känner till Magnus Malm, en fantastisk profetröst i vår tid som skriver många böcker och leder retriter och så vidare. Och det är två saker i hans undervisning som jag kommer ihåg och som jag tänkte tillämpa idag då. Det ena är, vi drabbas av kriser av olika slag, som enskilda, som församling. Och med kris menar jag inte att livet blir jättesvårt och allt sånt. En kris kan vara också en positiv utmaning. Det utlöser också en kriskänsla i mitt inre. Eller hur? Och det kan vara små kriser. Det kan vara sådana här kriser som går över på en minut eller två. Det kan vara kriser som ställer livet på sin spets på något sätt. Och det han utmanade oss till i sin undervisning, det var att krisen alltid ställer oss inför ett val. Och det ena valet, det är kontroll. Och det andra valet är att släppa taget. Kontroll eller att släppa taget. Och någonstans ligger i oss så naturligt att krampaktigt hålla fast och försöka hålla kontrollen. Medan det ibland vore en otrolig utmaning att faktiskt släppa taget. Inte ut i ett totalt intet, utan i ett förlitande på Gud. Att Gud har saker i sin hand. Jag var iväg på annat håll när jag hörde det här. Faktum var att jag fick ett telefonsamtal och jag fick höra att styrelsen som består av 7 personer i den här kyrkan. 3 stycken från styrelsen skulle lämna. Och dessutom ordföranden. Det betyder det var kris, eller hur? Det är inte enkelt. 3 stycken ur styrelsen lämnar och dessutom ordföranden. Och det här var otroligt konkret för mig. Vad gör du nu, Bertil? Kontroll eller att släppa taget? Jag bestämde mig för jag ska släppa taget. Jag bestämde mig för jag ska inte försöka manipulera en enda in till att ta ordförandeskap. Jag ska inte föra det på tal med någon. Utan jag ska lita på Gud, släppa taget. Vad hände? Styrelsen fylldes. Det kom 3 stycken. Det var en ungdom. Hej Jenny Edström. Som kom på styrelsemötet efter årsmötet. Där vi går från årsmötet och fortfarande inte har en ordförande. Och så börjar man i mötet här. Ja, men vad säger du då? Nej, aldrig. Men vad säger du då? Nej, aldrig. Och så ser jag en försiktig hand vinka lite lätt så här. Och till slut tror du säger någonting också. Så säger jag att jag tycker det ska vara lite spännande att prova. Och det var lysande. Lysande ordförandeskap. Och det var en otrolig nyttig läxa. Släppa taget. Våga lita på Gud. Och inte panikartat försöka hålla kontrollen. De flesta av oss håller oss helst på trygg mark. Med det vi känner till och behärskar. För att inte riskera att förlora kontrollen. Men kanske vi då också missar de lägen där vi måste lita på Gud. Där vi måste sträcka oss utanför det vi har fullständig kontroll på. Och genom att vi missar det så missar vi också välsignelsen av att se hur Gud är där. Hur Gud handlar. Hur Gud har kontrollen. Och jag kan lita på honom. Den här boken, Ta första steget, håller jag på att läsa. Bill Hybels. Den utgår från en situation där en man tar första steget. Och det är inte mer komplicerat än att gå från ena sidan av rummet till den andra. Den andra sidan av rummet, det är en affärssammankomst som är. Man står där och minglar och har ett litet glas i handen och så här. Och folk står och pratar i grupper. Utom en man som kommer från fel land. Har fel hudfärg. Ger fel intryck. Och därför står han ensam. Så är det en som vänder sig om, går till honom och säger: hej, vem är du? Så här heter jag. Och så vidare. Killen är muslim. De inleder ett samtal. Och den här mannen säger: hör du, jag har aldrig undrat hur det fungerar för en som är muslim. Kan inte du berätta för mig? Och så bokar de frukostträffar där han sitter och berättar. 3-4 gånger kanske. Att så här betyder det för mig när jag är muslim. Så här praktiserar jag det. Om de har hunnit fram till 3:e, 4:e frukosten. Så säger den killen: alltså, jag begriper inte det här. Du tar mig på frukost gång på gång och vill höra med mig om min tro. Nu ska jag faktiskt vilja höra vad tror, vad tycker du, vad tänker du? Och den här mannen börjar berätta om Jesus. Och innan den frukostsamlingen är slut så säger mannen: jag vill bli en kristen. Några steg ut i det otrygga, det är inte längre ha kontrollen, mötet med en annan människa och få se välsignelsen av att Gud verkar. Hur många gånger missar vi lägen där vi måste lita på Gud, där vi får se hur suverän han är som vår hjälpare. Det andra då. Vi har som enskild och som församling oändligt med uppgifter som väntar på oss. Och grejen är att vi måste välja bort för att orka. Är det inte så? Vi måste prioritera. Det handlar inte bara om att prioritera bort jobbiga, dumma och dåliga saker. Utan det handlar också om att ta bort en del bra saker. Därför att jag känner att jag orkar inte. Eller jag inser att det här är inte min grej. Det här är för någon annan att göra. Vi måste prioritera. Vad ska vi då välja bort? Magnus Malms råd i sammanhanget var: försök se var Gud verkar och haka på där. Gud verkar nu. Alltså att som församling där man lätt har hela agendan och men vi måste ju ha det typen av arbete, vi måste ha det och vi måste ha det och vi måste ha det och vi måste ha det, så går vi på knäna. Att se var verkar Gud? Var är Gud i rörelse? Och så försöka haka på det här och ge hjärnet och lägga ner mycket kraft och energi på det. Jag tror att ibland så går vi och väntar på kallelsen, min livsuppgift, och vi gör det så stort. Vi gör det så stort att vi aldrig ser någonting som Gud har lagt på oss. Istället för att se att min uppgift där Gud är i rörelse, där jag kan komma in, kanske ligger på vardagsplanet. Det kanske är det enskilda mötet med människor. Det kanske är att gå tvärs över bordet. Nej, inte gå tvärs över bordet. Helt fel. Det kanske är att gå tvärs över rummet för att prata med en annan människa. Det kanske är att ringa telefonsamtal. Vad det nu kan handla om. En vän som vill börja prata om tro. En vän som är intresserad av vad gör ni i kyrkan för någonting. Människor och omständigheter som väcker ditt intresse och som rör ditt hjärta. Någon som behöver en hjälpande hand. Någon som berättar sin berättelse och du känner hur det griper tag i dig. Något som kyrkan gör som plötsligt börjar nå folk, dra folk. En förfrågan från någon att ställa upp med någonting, information eller vad som helst. Människor med speciella gåvor som flyttar till stan och kommer med i kyrkan. Det har jag funderat över en del de sista åren. För jag tycker vi har fått en del så. Människor som har flyttat hit, som har gått med i kyrkan. Som är kristna, som har en övertygelse, som har en drivkraft. Är det en kallelse från Gud? Någonting han vill att vi ska gå vidare med. Människor som kommer med gåvor och resurser till oss. En längtan och ett intresse som växer fram i ditt inre. Ja, det var ju så vi läste i episteltexten. Gud verkar i oss så att vi både i vilja och gärning kan förverkliga hans syfte. Kan du tänka dig den tanken? Att när du känner för någonting, du känner engagemang för någonting, det är någonting som engagerar dig, så är det kanske för att Gud håller på att bearbeta dig och lägga ner den här längtan i dig. Att du får gå, gensvara på den här längtan som han har väckt i ditt inre. Hur kan vi lära oss att se vad Gud gör? Jag tänkte så här, i det yttre, att förvänta sig att Gud faktiskt kommunicerar med oss. Att förvänta sig att Gud faktiskt vill använda oss. Att förvänta sig och lita på hans ledning. Att se var det händer saker. Att lyssna till din längtan. Idéer och visioner som väcks. Se när dörrar stängs. Se när dörrar öppnas och så vidare. Att i det yttre se hur Gud leder. Var Gud är i antågande. Och i det inre. Genom att öva sig att lyssna in Gud. Våga tro att han verkligen vill och kan kommunicera med oss. Våga tro att han gör något i mitt inre. Våga tänka att tankar och längtan som växer format av Gud. Och nu tänker jag vara konkret då, där vi befinner oss här i kyrkan. Vi försöker komma in på körfältet, och det här är ju en tanke som har funnits där i omgångar genom ganska lång tid egentligen. För 2,5 år sedan ungefär. Ska se här. Ja, 2,5 år sedan ungefär så blev den mer aktuell och levande för mig. Jag befann mig i England. Jag läste om församlingsutveckling, ledarskap, och jag läste om anglikanska kyrkan och deras församlingsplanteringar. Och hur de gör det här till ett program och utvecklar det och jobbar stenhårt med det. För att nå utanför sina vanliga ramar. Och efter ett inspirerande samtal med min fru ute på gräsmattan i vårsolen, sommarsolen, skönt, härligt var det. Så kände jag en otrolig inspiration i det. Jag märkte ju att när jag läste om församlingsplanteringar, nyplanteringar och så vidare, så i tanken vandrade jag runt på körfältet. Så Jag skrev ett brev hem till styrelsen och bara väckte tankarna och motiverade varför jag tyckte att det här kunde vara en bra sak. Och vi fick ett positivt gensvar från det. Sen har vi kämpat och sökt och funderat hur vi kommer vidare i det här. I våras så kom vi till skott och gjorde en reklamfilm. Vi var uppe där och intervjuade folk och ville få veta lite om körfältet. Så visade vi en 13 minuters reklamfilm här nere för folket här i kyrkan, för att på något sätt föra in körfältet i vårt medvetande. Och i det här filmskapandet så kom vi i kontakt med Hyresgästföreningens ordförande, som har varit där i 2 år och har gjort underverk på 2 år. Och vi har sett vad den kontakten har lett vidare till. Han blev bokstavligen en nyckelperson för oss när vi gick med en enkät i höstas. Ytterdörrarna till hyreshusen stänger 5 på eftermiddagen. Han fixade, så gick i godo för oss, så att vi fick låna nycklar. Så vi kommer oss in där för att ringa på dörrar och göra en enkätundersökning. När vi sen kom till det här med lokal, så stod till och med han sig slätt, för att han fick inte kontakt med den som hade köpt upp det här centrumet i slutet av hösten. Och till slut vi går ju ut med reklam om att vi ska ha en alfakurs på körfältet, och vi har ingen lokal. Det är att gå lite i tro eller dumdistighet. Jag vet inte vilket nivå jag ska lägga det på, men till slut ringer jag då till fäktningsklubbens ledare och PRO som hyr där, för att få höra hur länge får ni hyra och hur funkar det här. Och det visar sig att fäktningsklubbens ledare är personligt bekant med han som har köpt upp stället. Och han säger, jag kan ringa och fråga om det är okej att ni kommer in där också. Och torsdagen ligger ledig. Torsdagen är vår alfakväll. Torsdagen ligger ledig. Ingen annan som är där då. Han ringer, och efter några dagar så har jag besked att, ja, men det är okej. Och den här ägaren säger dessutom, gör upp det där ni, han får hyra av er, säger han då. Så vi hyr av fäktningsklubben, vilket jag gissar är ett bra fördelaktigt hyresförhållande för oss. Han fixar nyckel åt oss, han grejer så här. Vi vet det när vi har vår introduktionskurs uppe på hade vi gjort så här, att vi sa att vi kör igång på pizzerian, vilket också var en kontakt som kom utifrån filmandet. Ser ni hur det länkas ihop? Jättepositiva. Ja, men kom och ta över pizzerian en kväll ni. Det är helt okej. Bra pris på pizzorna. Och så får vi sitta där och en introduktionskurs i Alfa. Och det kommer en person som inte bor på körfältet. Vi sitter 5 ledare där. Vi sitter där 2 stycken till som är engagerade i det vi ska göra i körfältet. Stackars killen sitter upp i omgiven av 7-8 personer. Som försöker att visa på att det här med Alfa är någonting bra. Och så när vi ska gå därifrån så säger vi att, ja, men då kanske vi ses nästa torsdag. Nej, jag ska nog inte gå Alfa i vår, säger han. Och då tänker man, nu har vi fixat med lokaler. Det har ordnat sig så bra alltihop. Det enda som fattas är deltagare. Och det är en väsentlig del när man ska ha en kurs. Men problemet, möjligheten är att vi har delat ut 1200 broschyrer på körfältet med inbjudan till Alfa-kurs. Det ska ni också veta. 1200 broschyrer. Och inte en. Men där står det också att vi har startdatum den 3 februari. Och då måste vi ju nästan finnas där, eftersom vi har gått ut med reklamen. Vi sitter där, vi har försökt att få till det myset och lyckats ganska bra. Vi sitter där ledarna innan och pratar. Ja, det har faktiskt blivit 4 anmälda, men ingen från körfältet. Och vi har sagt att 5 ska vi ha för att driva kursen. Vi diskuterar, ska vi ha kursen överhuvudtaget? Och ska vi flytta ner till EFS-kyrkan? Det är de 2 saker vi diskuterar. Då ringer min mobiltelefon. Och då är det 2 stycken som jag har pratat med, att kanske ni vill vara med och gå Alfa-kurs. Och då säger de, var håller vi till någonstans, säger de. Då är de på väg dit. Då är vi plötsligt 6 stycken. Och när vi står där inne och pratar sen, så står det plötsligt en kvinna där. Nej, förresten, när jag står och pratar med dem i mobiltelefonen. Orkar ni med det här? Det är mycket... När jag står och pratar med mobiltelefonen med dem ute på innetorget på körfältet, så går en av dem som har anmält sig förbi utanför tillsammans med en mörkhyad kille. Han liksom, hej Bertil, så här då. Och så börjar vi prata och då säger den här andra mörkhyad att ja, det låter väl intressant det här, men han kanske ska gå någon gång. Ja, men säger jag, du kan väl hänga med in och känna på ikväll då. Varpå han hakar på. Så har vi plötsligt 8 deltagare i alfakursen, varav 2 stycken kommer från körfältet. Vi kommer dit i torsdags igen, andra samlingen, det är snöstorm ute. 6:30 har vi en deltagare på plats och han är inte från körfältet. Och så tänker man, jaha, blir det så här? När det har gått 10 minuter till så sitter det 7 stycken där. Varav den här som var lite osäker om han skulle gå, den mörkhyade, har fått med sig en annan kompis som är från Nigeria. Och vi har en spännande alfakväll tillsammans. Jag har varit någonstans lugn i det här. Det har inte varit riktig kris, men visst har man undrat mycket. Men nu tänker jag så här då. Om det skulle gå så att vårt mål är ju att vi ska få bilda en EFS-grupp, alltså få igång någonting på körfält. Om vi skulle misslyckas, var det här bortkastat? Var inte det här Gud? Var det här pastorns, prästens egna idéer? Och så vidare. Ja, men vad säger att det var bortkastat? Tänk om det är en som kommer till tro på den här resan. Och tänk om det är en som kommer att betyda jättemycket för många andra. Jag tar Billy Graham som exempel igen. Han ställde upp som chaufför till gudstjänster med ungdomar. Och där på gudstjänsten blev man berörd. Hur många har blivit berörda av Billy Graham sen? Ja, det är miljontals, miljontals. På den här filmen så intervjuade vi en kvinna. Hon, ja det ska vi säga också, innan Alfa så har vi något vi kallar mötesplatsen. Det är Kerstin Gustafsson och Elisabeth Becksund. Som sätter upp en skylt utanför att välkommen in, vi bjuder på fika. 2 timmar, mellan 4:30 och 5:30. Och de stod nästan på dörren ett par där. Och vi känner igen kvinnan och kommer fram till att hon är med och blir intervjuad på den här filmen. De sitter där och fikar och intresserar sig så här. Och så säger de, förrätta mig om jag har fel nu, men gör ni det här för att ni är snälla? Eller gör ni det för att ni vill sälja någonting till oss eller packa på oss någonting? Ungefär så var frågeställningen. Det är inte direkt vanligt någon kommer och smäller upp fikastånd där uppe och säger att kom in, vi bjuder på fika. Tänk om hon kommer hem och berättar för sin väninna som i sin tur berättar för sin son, som blir lite fascinerad över att det finns några konstiga typer som sticker upp på körfältet och bjuder på fika på torsdag eftermiddagarna. Blir nyfiken av det här, letar sig till en kristen, till en kyrka, blir en kristen, har i sin studentgrupp träffat kineser som han har lärt känna och tycker mycket om, inte fascinerad av Kina, åker iväg till Kina och blir en inspiratör i Kina, i den kinesiska kyrkan, med de gåvor han har. Ni hann inte ens med i. Vad är poängen? Det som för dig är en liten, enkel vardagshandling där du sträcker dig ut, kan i förlängningen bli någonting otroligt stort i Guds rike. Kris, kontroll eller att släppa taget, lita på Gud. Försök se var Gud verkar och haka på. Ge ditt lilla bidrag och det kanske kommer att bli en välsignad fortsättning av det. Du kanske inte får veta det, men det kan betyda otroligt mycket. Amen. Gud, tack för ditt rike närvarande ibland oss. Tack att du verkar nu. Vi vill gå i takt med dig. Vi vill se vad du verkar. Ge oss ögon att se. Hjärtan som känner. Hjälp oss att se hur du verkar i våra liv och runt omkring oss. Ge oss mod att lita på dig. Släppa kontrollen och våga kliva ut i det okända. Vi ska sjunga psalmen 289. Under den psalmen så tar vi upp dagens kollekt som får gå till vårt EFS arbete eller vårt arbete här i EFS-kyrkan. Tack för den gåva ni vill stödja med. Psalmen 289.